Sveriges Radio.
There was one glitch, there was one problem that I couldn't help them.
Nevadaöknen, våren 96. Luften kring Lake Mead fylls av ett öronbedövande dån. Det skummar och stänker när en vattenskoter susar fram över en konstgjorda sjön. Vid styret sitter en 26-åring som har hela världen i sin hand. Åtminstone känner han så när solskenet bryts upp i tusentals gnistrande kristaller på det safirblåa vattnet. Han blundar och tänker tillbaka på sitt osannolika år. Hans tv-serie är en enorm tittarsuccé. Han dejtar en av Hollywoods allra största stjärnor. Och nu får han betalt miljoner för att låtsas vara gift med en annan skönhet på vita duken. Han greppar styret och gör en kraftig högergir. Vattenskorten svänger. Det gör däremot inte Matthew Perry. Först är världen upp och ned. Sen kommer smällan. När han genomblöt tar sig upp på land igen märker han direkt att något är fel med nacken. En hel filmproduktion är beroende av att han ska kunna arbeta. Därför kallas en läkare in. Han ger Perry en liten plastförpackning. Inuti ligger ett piller som enligt den medicinska expertisen ska göra allt bra igen. Allt blir inte bra. Det blir så otroligt mycket bättre. Matthew tar pillret och det känns som att varm honung strömmar genom blodkärlen. I den här stunden skulle han kunna bli överkörd av ett tåg och ta det med ett leende. Drygt ett år senare är han uppe i 55 sådana piller om dagen. Du lyssnar på P3D och det här är det första avsnittet om Matthew Perry. En tragedi i två delar.
I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable.
Han var skådespelaren som blev Chandler Bing med en hel värld under 10 år av sitcomen Vänner.
En otroligt smart, rolig, underhållande snabb replik som kommer från ingenstans.
I went to that tanning place your wife suggested. Was that place the sun?
Han var ju en spelevink.
På 90-talet påverkade han och de andra i ensemblen hur folk pratade, klädde sig och klippte sig.
Could that report be any later?
Could I be wearing any more clothes?
Could I be any more turned on?
Could we be more white trash?
Det kändes som att man var verkligen i underhållningssvängens epicentrum på något sätt.
Are you dating this Matthew Perry guy?
I am dating this Matthew Perry guy. Mm-hmm.
Men han utkämpade en mörk kamp. Samtidigt som han fick folk att skratta hemma i tv-sofforna led han av ett livslångt missbruk.
I'm a drug addict. I'm a person that if I have a drink I can't stop.
Man kan trigga igång ett missbruk med en dos resten av livet.
Det här är inte bara en biografi om en tv-stjärna utan också en berättelse om sjukdom och medicin, lögner och svek.
There's pictures of me looking like knocked out and they would laugh because, you know, stone babies are fun, I guess.
Precis så här ser det ut varje gång när det går dåligt.
Jag heter Wendela Lundberg. November 2022. The Late Show med Stephen Colbert.
Folks, my first guest tonight is an actor and a writer you know from the whole nine yards and of course Friends. Please welcome back to The Late Show, Matthew Perry.
Studiopubliken jublar högt och länge när Matthew Perry går fram för att skaka hand med talkshowvärlden. Perry är där för att prata om sin nyligen utgivna självbiografi, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Det är en öppenhjärtig bok med berättelser och sanningar som få, kanske ingen, känt till tidigare. The Big Terrible Thing i titeln syftar på något som har plågat den 53-åriga skådespelaren under hela hans karriär. Missbruket. Det är en sjukdom som han inte kunnat värja sig mot, som kostat honom otaliga relationer, jobbmöjligheter och miljontals dollar i behandlingskostnader. Matthew rör sig långsamt när han slår sig ner i fåtöljen. Kläderna, en mörk kavaj och kostymbyxor över en ljusblå t-shirt, hänger slarvigt. De döljer ärren som täcker hans mage. Programledaren och gästen småpratar.
I missed all of you. Very nice.
Isn't it? Yeah. Isn't that very pleasant?
Better than booing.
Yes. Let's see. The interview's young.
Stephen Colbert har ett exemplar av självbiografin på sitt skrivbord. Omslaget pryds av Matthew Perrys ansikte, grånat, fårat, stiligt. Hans isblå ögon stirrar rätt in i kameran. Colbert tar sats.
The first and most important question is how are you?
Det är en fråga som innehåller allt. För hur mår egentligen någon som levt de 39 senaste åren som Matthew Perry har gjort? Hur mår någon vars överkropp täcks av ärr som får honom att blunda varje gång han ställer sig i duschen? Det har gått några år sedan han fick dem. Det var när hans kropp inte längre orkar med opioiderna. Tjocktarmen sprack. Den gången låg han i koma i 2 veckor och vaknade med försämrad talförmåga. Det hörs fortfarande på hans röst som har blivit släpigare. Läkarna gav honom en 2-procentig chans att överleva. De gav honom också en stomipåse, men den behöver han inte längre.
I'm doing very well. Thank you.
Yeah, good.
Men riktigt så enkelt är det inte.
Matthew Perrys liv och död är en berättelse om missbruk.
Vi hör P3Ds reporter Patrik Stanelius.
Allt som händer från det att han är tonåring och framåt sker mot en fond av den här sjukdomen.
Ottawa, Kanada, 1983. Månen lyser starkare den här kvällen. Han hade inte lagt märke till det tidigare, men nu när han ligger i gräset med en urdrucken flaska mousserande vin bredvid sig kan Matthew Perry inte sluta tänka på hur starkt månen lyser. Han är 14 år gammal och har precis blivit full för första gången i sitt liv. Bredvid honom krälar hans vänner omkring i det som nyss varit ett 6-pack öl i deras magar. Men han är obrydd. Faktum är att han inte kan minnas ett tillfälle då han mått bättre. Matthew Perry berättar en intervju i ABC nästan 40 år senare.
I remember that day very well in Ottawa, Canada. I'd never drank before and I was just sort of drank this entire bottle and I lay in the grass and just was in heaven. And I thought to myself, this must be the way that normal people feel all the time. And I thought that at 14.
Men hans problem börjar faktiskt tidigare än så.
Matthew är bara en månad gammal när han får stark sömnmedicin för första gången. 2 panikslagna föräldrar till ett kolikbarn som vägrar låta dem sova gråter ut hos en läkare. Läkaren skriver ut fenobarbital. Det är ett lugnande medel som är narkotikaklassat i Sverige, men inte i Nordamerika 69, där det här utspelar sig.
Det finns foton från den här tiden som tydligt visar hur bebis Matthew är, alltså i brist på ett annat uttryck, helt väck.
Han berättade i intervjuprogrammet Q with Tom Power 2022.
There's pictures of me looking like knocked out. And they would laugh because, you know, stone babies are fun, I guess. But I know that it affected my sleep forever. I don't really sleep that well, and I'm pretty sure it's because of that. But if I was a parent and it was 1970 and I was given this by a doctor and the baby stopped crying, I would do it too. But, you know, now it's like, are you fucking crazy?
Matthew Perry är som sagt väldigt ung, i princip nyfödd när tunga preparat flödar genom hans kropp för första gången.
Matthew Perrys självbiografi hade också kunnat heta typ otrygg anknytning deluxe, eller vad jag pratar om när jag pratar om otrygg anknytning. Den kanske inte hade sålt lika bra då, men det är verkligen en grundbult i hela hans berättelse, i hela hans liv. Han upplevde att han blev övergiven av sina föräldrar, och på många sätt var det också så.
Matthews mamma är den kanadensiska före detta skönhetsdrottningen Suzanne Langford. Hon är 21 år gammal när han kommer till världen. Hon är fortfarande lika gammal när hennes make, Matthews pappa, lämnar familjen. Kanada är för kallt och framförallt för långt bort från Kalifornien för pappa John Bennett Perry. Han sjunger i folkpopgruppen The Serendipity Singers. Och ser också objektivt väldigt bra ut. Det är han inte ensam om att tycka. Efter sortin från fru och bebis visar han upp sig i Hollywood och blir stadigt anlitad som skådespelare i småroller och reklamfilmer.
What kind of man whistles the Old Spice tune?
He's my daddy.
Som ung plågas Matthew Perry av att se barnskådespelare krama hans pappa John på bästa sändningstid.
My practically perfect husband.
You can count on him.
He's the captain of my ship.
He's a friend.
The Old Spice man, a man's man.
Matthew vill luta sig mot sin mamma. Men i sin roll som alldeles för ung man i huset blir det ofta han som känner sig tvungen att trösta henne när hon är ledsen. Han märker att hon mår bättre när han får henne att skratta. Med tiden blir han väldigt bra på det. ABC.
He set me up for being funny because I just loved to laugh so much.
Men Matthew Perrys tillgång till mamma Suzanne minskar när han fortfarande är i lågstadieåldern. Hon har fått jobb som presssekreterare åt Kanadas dåvarande premiärminister Pierre Trudeau och är sällan hemma.
Ja, det är alltså Kanadas nuvarande premiärminister Justin Trudeaus pappa.
I think the view we take here is that there's no place for the state in the bedrooms of the nation.
Matthew tillbringar därför större delen av sin tid med sina morföräldrar. Varje gång han ser ett flygplan i himlen frågar han dem oroligt om hans mamma är ombord, eftersom han är livrädd att hon också ska lämna honom. Men det finns två platser där han verkligen känner sig hemma. Den ena är på scen inför publik. Som 12-åring får han en av huvudrollerna i en skolpjäs. När han hör om genuina skratten som svarar på hans komiska timing får han bekräftelsen han sökt efter hela sitt liv.
Good play by Connors. He got that ball wide to the backhand.
Den andra platsen där Matthew Perry känner sig hemma är på tennisbanan. Som barn kan han stå i timmar och slå bollen mot en vägg. Han låtsas att han är dåvarande världsstjärnan Jimmy Connors och att väggen är John McEnroe. Matthew drömmer om att lyfta Wimbledon-pokalen. Han tänker att det kanske är vad som krävs för att hans mamma ska lägga märke till honom. Cue with Tom Power igen.
All I wanted was for her to turn around and, you know, focus on me and like be with me. You took me and I want your company. I want you to help me. I'm a kid, you know. And she never really did that. And what I've realized as an older guy is that I still do that a little bit.
I en intervju med The Today Show hösten 2024 uttrycker Matthews mamma Suzanne sin sorg över att hon inte kunnat göra mer för sin son.
There was one glitch, there was one problem that I couldn't conquer it. I couldn't help him.
När hon gifter om sig och skaffar fler barn känner sig Matthew utstött. Det börjar bli bråkigt hemma. Han dricker mer och mer och halkar efter i skolan. Då sträcker hans pappa, Old Spice-mannen John Bennett Perry, ut sin hand och säger att Matthew kan bo med honom i Kalifornien.
Luncheco tar er närmast till Los Angeles där 1984 års olympiska spel alltså invigdes i natt. Det blev en amerikansk show som gick ut till 2,5 miljarder tv-tittare över nästan hela världen.
Sommaren 1984 går i de olympiska spelens tecken. På flygplatsen LAX strömmar internationella idrottsutövare genom ankomsthallen. En av resenärerna står vid sidan av och väntar på sin pappa. Den snart 15-årige pojken är inte olympier, inte än i alla fall. Men han är rankad som en av de bästa tennisspelarna i sin åldersklass i Kanada. Hemlandet är ett avslutat kapitel nu. Med tennisbägen i ena handen är Matthew Perry redo att sopa banan med alla som står i hans väg i Englands stad. Istället får han ett brutalt uppvaknande. För det är en sak att vara bra på tennis i just Kanada, där banorna är få och antalet dagar som tillåter spel utomhus ännu färre. Matthew berättar i podden The Kevin Pollack Chat Show.
I wanted to be a professional tennis player and I was a very good tennis player in Canada, nationally ranked.
Why the qualification?
Well, because the tennis was not as superior as the tennis in Los Angeles. So when people say you're nationally ranked, I go, yeah, in Canada. And it's a little less, but you know, there's some great players from Canada. I was not one of them.
Matthews intryck efter en dag på banan i soliga LA är att här verkar alla spela tennis hela tiden. Hans Wimbledon-drömmar krossas i realtid medan servarna flyger hånfullt förbi honom. Därmed finns det i hans ögon nu bara ett gångbart karriäralternativ kvar. Skådespeleriet.
Matthew Perry får in en fot i Hollywood. Kanske genom sin hyfsat kända pappa. Och han börjar rada upp lite småroller här och där. Och då får han faktiskt användning av sina andra färdigheter när han gör roller som tennisspelande bad boy i filmen She's Out of Control.
Take me home.
You teasing little bitch.
Och i ett avsnitt av tv-serien Beverly Hills.
No, Dylan, how about we see what these clunkers are made of?
No, thanks. I already know what mine can do.
So yourself.
Matthew Perry är fortfarande tonåring när han börjar tjäna egna pengar. Det handlar inte om några stora summor, men tillräckligt mycket för att finansiera det han ägnar sig åt när han inte jobbar. Han går fortfarande i skolan och har gjort det till regel att inte dricka på vardagskvällarna. Men på helgerna flödar alkoholen. Och det finns en sak som skiljer Matthew från vännerna han festar med. När musiken tystnat och skratten ekat ut, när alla har gått hem, då fortsätter Matthew att dricka. Här berättar han i BBC-programmet Newsnight.
I'm a person that if I have a drink, I can't stop.
Matthew Perry vet inte hur långt ner det är till botten. Men 94 känner han att han börjar få ett hum om det. Han är 24 år och mer berusad än nykter. Han missar allt oftare att gå på inbokade provfilmningar. Och de gångerna han dyker upp ser han så bakfull och härjad ut så att folk börjar undra vad det är som pågår. En morgon ringer hans revisor och berättar att bankkontot är tomt. Här hade berättelsen kunnat vara slut. Men det visar sig att Matthew ändå har tillräckligt mycket goodwill kvar för att få en sista chans. Det är pilotsäsong i tv-branschen. Snacket på stan är att det finns ett manus som är något alldeles extra som alla unga skådespelare slåss om att få provläsa för. Matthew blir kallad på provfilmning till en annan pilot.
Enjoy Los Angeles. By the way, Griffith Park has the best picnic areas.
Komediserien LAX 2194 utspelar sig på Los Angeles flygplats flera sekel in i framtiden. Utomjordingar har börjat turista på jorden och Matthew Perry spelar Blaine, en bagagehanterare som är det första trevliga ansiktet de möter vid sin ankomst.
Thank you. You are most insignificant.
Stanken av fiasko hänger tungt i luften. Ingen säger det högt, men känslan i tv-studion är att alla inblandade har dragit en monumental nitlott. Och förödmjukelsen fördubblas snart. Matthew får samtal från skådespelarkollegor som ska läsa för en av rollerna i den där andra, hypade piloten, Friends Like Us. Tydligen är rollfiguren de söker för väldigt lik Matthew Perry, och de undrar om han kan läsa mot dem. Det händer tillräckligt många gånger för att han ska lära sig manuset utan till. Och det får honom att inse att hans kompisar har rätt. Han känner att han är född till att spela rollen han läst mot så många gånger nu. En kroniskt sarkastisk skämtare vid namn Chandler Bing. I vad som känns som ett sällsynt leende från universum kommer beskedet att LAX 2194 ska begravas och glömmas bort. Matthew lyckas få till en provfilmning för Friends Like Us. Och det som hände sen är tv-historia. Friends, eller Vänner, som blir seriens slutgiltiga namn, har premiär på tv-bolaget NBC i september 1994. Den får snabbt höga tittarsiffror. Första säsongen följs av nästan 25 miljoner amerikaner i veckan. Ett år senare har en svensk premiär under namnet Vänner på Femman. En av alla som tittar då är författaren, komikern och programledaren Fredrik Lindström. Två decennier senare kan han konstatera att han är ett superfan.
Ja, det är nog faktiskt så att jag är nog värre än vad jag trodde. Därför att jag ordnade här om... Ja, vad kan det vara? Kanske ett par år sedan eller någonting sånt där. Det var lite i samband med den här... Det var ju en reunion liksom här. Och då så ordnade jag en vännerfest och bjöd ihop lite folk. Mest sådana som jag kände, men de fick också ta med sig om de hade någon som var stort vännerfan och sådär liksom. Och så hade en... syrra till en quiz, var blivit anlitad för att göra en quiz så att vi skulle få quizza.
According to Chandler, what phenomenon scares the bejesus out of him?
Michael Flatley, Lord of the Dance.
That is correct. The Irish jig guy? His legs flail about as if independent from his body.
Det blev väldigt ojämnt. Så att till slut så blev lagindelningen så att jag var ett lag och alla de andra på festen var ett lag och jag vann i alla fall. Så att då började jag inse att jag var lite störd i mina referenser. Men jag skulle gissa att jag ligger någonstans på liksom att i genomsnitt har jag kanske sett varje avsnitt en 6-7 gånger eller något sånt där. Men vissa avsnitt har jag nog säkert sett 15 gånger och vissa avsnitt har jag bara sett 2 eller 3 gånger liksom.
Vänner är en ensemblekomedi som kretsar kring 6 vänner i 20-30-årsåldern och deras tillvaro på Manhattan. Pitchen från serieskaparna är att den skildrar tiden i en ung vuxens liv då allt kretsar kring sex, kärlek och karriär. När hans vänner är ens närmaste familj. Något som både kritiker och tittare har varit eniga om sedan serien först hade premiär är att kemin mellan skådespelarna är sällsynt lyckad.
Det som är väldigt skönt och balanserat med liksom vänner är det här att de känns ändå trovärdiga. De blir väldigt likable. Du upplever känslomässigt som att det är dina vänner, som att du är liksom den sjunde i det här gänget på något sätt liksom.
Utöver Matthew Perry spelas huvudrollen av 5 för tiden relativt okända namn. Mest känd för tv-tittarna sen tidigare är Courtney Cox. Hon har bland annat dansat med Bruce Springsteen i musikvideon till hans hitlåt Dancing in the Dark. I Vänner spelar hon Monica Geller.
Monica är vad vi skulle kalla för analretendent eller något sånt där. Hon har behov av att hela tiden städa och fixa och såna här saker och vill liksom hålla alla nöjda och baka kakor och grejer.
You should eat them now because they're hot from the oven. No, but not in here. Can't eat them in bed, remember? No crummies.
Monicas bror, Ross, spelas av David Schwimmer. I Schwimmers händer blir Ross Geller en artig men nevrotisk nörd med ledsna hundögon och otur i kärlek.
You're over me? When were you under me?
Rollen som Monicas bästa vän, den bubbliga men bortskämda Rachel Green, förkroppsligas av Jennifer Aniston.
They're my new, I don't need a job, I don't need my parents, I've got great boots. How'd you pay for them?
A credit card.
Mm-hmm. And who pays for that?
My father.
Matt LeBlanc är Joey Tribbiani.
Joey, en sån här grabbarna gruskille liksom, som käkar pizza och gillar öl och liksom lever på sitt utseende och vill ligga runt och är liksom lite punch. Han är en lite snygg, dum kille liksom, men likeable så att säga.
Hey, how you doing?
Komediannen Lisa Kudrow gestaltar sin rollfigur Phoebe Buffay som en flummig levnadskonstnär med gitarren alltid nära till hands.
Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Wow, that's great.
Oh yeah?
Och så till sist Matthew Perry i rollen som Chandler Bing.
Chandler är liksom egentligen den mest normala av dem. Han har inte några sådana här jättetydliga... Det finns lite grejer som påminner om George-karaktären i Seinfeld. Sagt i början att han liksom har olika issues med sådär med... tjejer, att han, nej, hon hade för stora näsborrar eller vad något annat. Han hittar något litet skitfel eller sådär på små detaljer som han hänger upp sig på och så vidare. Liksom. Och man kan se att Chandler-karaktären är liksom inte färdig på något sätt, utan den fluktuerar väldigt mycket genom serien.
I have a very solid backhand.
Shielding your face and shrieking like a girl is not a backhand.
I was shrieking like a marine.
Hans karaktär är mycket mer mångsidig och den är lite vital och den blir liksom ett stort värde i det här att den överraskar liksom.
I Matthew Perry ser Fredrik Lindström en komisk figur som var vanligare förr. Idag hämtas humortalanger ofta från stand-up-scenen. Perry representerar något annat.
Det finns ett väldigt liksom old Hollywoodskt drag, om man får säga så, på svengelska, över Matthew Perrys sätt att liksom agera. Han har en slags liksom witty charm och han har en väldigt liksom energi och han är självironisk på ett väldigt avväpnande sätt och liksom varm, men utan att vara en hög statusfigur liksom. Det ligger så mycket i hans timing liksom. Och han har ju också hela tiden den här liksom, jag kommer inte ihåg vem det är som, om det är Phoebe eller någon som, det är någon av tjejerna han pratar med i alla fall, och hon liksom är ledsen för någonting och hans, eller vill ha ett råd för något allvarligt, så säger han:
I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?
Det är ord som verkligen ringar in Matthew Perry som Chandler Bing, enligt Fredrik Lindström.
En otroligt smart, rolig, underhållande, snabb replik som kommer från ingenstans, men som också liksom innehåller både ett mått av ömhet och förståelse och ett jättestort mått av självironi.
Att det är hela ensemblen som är den stora stjärnan och inte någon enstaka skådespelare, det är nytt för sitcom-genren när serier som Vänner och Seinfeld dominerar på 90-talet. Vänner gör också något annat som tittarna är ovana vid.
väldigt många sitcoms är ju ändå så att liksom det är fristående avsnitt och det förekommer egentligen ingen större händelse mellan de fristående avsnitten. Det kan vara så att om det är en sitcom om en familj så har de i säsong 3 fått ett tredje barn och såna här saker, eller de kan skaffa en hund eller så. Men i Vänner så har du ju verkligen en liksom pågående handling. Det är ett strulande mellan Ross och Rachel hela tiden, fram och tillbaka, och det är massa andra grejer. Det flyttas och byts lägenheter, och det är liksom yrkesmässiga problem och dejtanden och Chandler och hans hopplösa flickvänner, och det kommer tillbaka. Så där är de ju jäkligt, har en styrka i det, måste man säga. Och det känns väl lite som, det där har inte några svenska sitcoms varit liksom riktigt i närheten med att lyckas med.
Jag satt i fängelse.
I 8 timmar, du får nästan skriva en bok om
det. Ja, som Nelson Mandela.
Fredrik Lindström har själv skrivit sitcom-manus till serien Care of Segemyr. Han säger att vännerskaparnas förmåga att jonglera farsartad humor med allvarligare teman står i skarp kontrast till hur svenska humorserier historiskt sett har varit skrivna.
Svenskar är, liksom, har en tendens att göra allting för renodlat. Liksom. Vi är lite för ingenjörsmässiga, så är det liksom humor, då är det bara humor. Är det allvar, då är det bara allvar. Liksom. Att i svenskt drama, och som det var på den tiden, då var det olika såna här såper och sånt här, så var det liksom ingen humor, och i sitcomen så var det inget allvar. Liksom. Och det tror jag var en sak som gjorde att man inte lyckades så bra med det i Sverige. Att liksom man renodlar genren för mycket och tänker att det ska bara vara roligt, och då blir det lite pajigt och lite tröttsamt och lite så. Det måste finnas något lite allvar och lite smärta i det hela någonstans liksom.
Den amerikanska tv-toppen domineras av serierna Seinfeld och City Akuten, men Vänner är den nya heta snackisen. Serien börjar lämna kulturella avtryck i samtiden. Jennifer Anisons frisyr i serien, kort och gott kallad The Rachel, blir högsta hårmode. Och Matthew Perrys språkmelodi får fäste på andra sidan tv-rutan.
Could she be more out of my league?
Could you want her more?
Vänner blir zeitgeist. Ensemblen pryder Rolling Stones omslag. Talkshow-framträdandena avlöser varann. Matthew Perry gästar David Letterman i The Late Show sommaren 95.
How you doing? How's the summer going so far?
The summer's going great. The summer's going great. I mean, you know, you've talked about how hot it is here.
You do anything to handle the heat? What did you do?
Well, there wasn't much to do, you know. I mean, as you know, the Museum of Inflatable Women was closed.
Yeah. So
you can't sneak in there.
You can't go there. Are you back at work now?
We start work in about a month, and right now I'm writing this movie with a buddy of mine that we're pretty psyched about, because we got a great idea for it, and it's about this guy, this young guy who would be played by me.
Sure.
And he meets this girl who falls immediately head over heels in love with him.
How could she not?
Exactly. And that girl would be played by Sandra Bullock.
Wow, this is great. This could be a blockbuster,
yeah,
right here.
I think so. And, that's all I have so far.
It sounds like money in the bank.
Thank you.
Nice to meet you. Hey, congratulations nice to you. On the success of Friends. Matthew Perry, ladies and gentlemen.
Rampljuset börjar förändra Matthews tillvaro. Mest uppenbart är det i kärlekslivet. Som tonåring drack han för att våga prata med tjejer. Men alkoholen ledde till erektionsproblem, vilket i sin tur ledde till ett svårt, sargat självförtroende och en självbild som evigt impotent. Men när han är tillbaka på jobbet igen inför säsong 2 av Vänner är det lika mycket romcom framför som bakom kameran. En dag blir Matthew tagen åt sidan av en av seriens producenter som säger att det finns en särskild beundrare som han borde skicka blommor till. Han får det förklarat för sig att produktionen har stått inför sin största utmaning hittills. Och att han, Matthew Perry, har varit nyckeln till att planen ska gå i lås.
teed up at the 30, and Super Bowl 30 is underway.
Super Bowl, finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL, i hög tid i de amerikanska tv-sofforna. Det är ett spektakel som i runda slingar får en tredjedel av landets befolkning, ibland fler, att klistra sig framför utan. Men inför finalen i januari 96 sitter cheferna på NBC och gnuggar sina pannor. De försöker komma på hur de ska få tittarna att fortsätta ha tvn på efter att matchen spelats färdigt. De senaste åren har tv-bolaget försökt sjösätta nya serier i tablåplatsen efter Super Bowl. Det har misslyckats. Nu klickar istället någon ur sig idén att sända ett program som redan är en tittarfavorit. Och att göra det i form av en plusmeny med extra allt. Kort efter att Dallas Cowboys besegrat Pittsburgh Steelers visas därför ett specialavsnitt i två delar av Vänner.
Dubbelavsnittet, som har fått namnet The One After the Super Bowl, del 1 och 2, är än idag både det mest sedda Friends-avsnittet och det mest sedda tv-programmet som visats efter en Super Bowl-final. Det sågs av nästan 53 miljoner amerikaner.
Gästskådespelarna avlöser varandra i det stjärnspäckade dubbelavsnittet. Den mest ögonbrynshöjande närvaron är Julia Roberts, som uppnått megastjärnstatus tack vare Pretty Woman. Och den hon spelar mot i Vänner-avsnittet är Matthew Perry.
Excuse me.
Nah.
Is your name Chandler?
Yes, it is.
Chandler Bing.
Do you know me or are you just really good at this game?
Julia Roberts rollfigur förför Chandler.
So listen, how many times am I going to have to touch you on the arm before you ask me on a date?
Well, let's try one more.
And who knows, if things go well, maybe this time I'll get to see your underwear.
No one was around to hear that.
Det tittarna inte vet då är att deras kemi är äkta. Att Julia Roberts enda villkor för att ställa upp som gästskådespelare hade varit att få spela mot Perry. Och att de redan dejtat ett tag när avsnitten spelas in. Det är till henne han blir tipsad om att skicka blommor eftersom det uppenbarligen finns ett intresse. Så inleds en romans. Från början kommunicerar de via fax. Kärleksbrev, dikter, vardagligt nonsens. Pappren läggs på hög. Det pågår i några månader tills han en dag tar emot ett fax med orden "Ring mig" och ett telefonnummer. När Super Bowl-avsnitten sänds är det Julia Roberts tur att vara gäst hos David Letterman. Hon får direkt frågan om ryktet att hon dejtar Matthew Perry stämmer.
You know, I saw you on the big Super Bowl Friends episode.
Yeah.
Yeah, was that fun?
Yes, very
fun. Yeah, how'd you get on that show?
Well, you know, it's such a little-known show, and I thought that they could use the publicity. So,
That's very generous, very decent of you. Give a little something.
Give a little something back to the community of actors.
Now, what's the deal? Are you dating this Matthew Perry guy?
I am dating this Matthew Perry guy. Mm-hmm.
De är fortfarande ett par när Matthew reser till Las Vegas i april 96. Han är där för att spela in sin första stora huvudroll i en film. Den romantiska komedin Fools Rush In, Kärlek vid andra ögonkastet. Den andra huvudrollen görs av Salma Hayek och i en av birollerna syns självaste Old Spice-mannen, tillika Matthews pappa, John Bennett Perry.
Det var någonting med det här manuset, det var charmigt och att det var Salma och att det var Matthew som var stjärnorna kändes väldigt bra.
Det här är filmfotografen Carl Linde som var kameraassistent under inspelningen av Fools Rush In. Han minns Vännerstjärnan som avslappnad och spexig.
Han var ju en spelevink. Alltså han var ju liksom en person som gillar att vara lite i fokus på det sättet. Så att det var en hel del att han liksom drog lite roliga skämt och sådär. Och höll på en hel del då med Salma och de andra skådespelarna. Och hans pappa är ju med i en av rollen. Han spelar ju hans pappa i filmen. Så han höll ju på en hel del med sin pappa och höll på att armbåga honom. Och liksom. Och samma sak med Salma. Han var på lite oss i teamet runt kameran och så här. Liksom, ska vi inte liksom skrämma ner lite? Så här, ska vi inte liksom... Någon slår stenhårt på någon gryta bakom, så vi ser hur hon reagerar så här. Hon måste väcka upp den här morgonen så.
Oh my god. I mean, I understand.
Hey, Mr. Ron, time under budget. What's with the fish?
Oh, come on.
Han bidrog mycket och det där gör också att vi i teamet mår väldigt bra. För att det, då känner vi att istället för att det är så här jättestel och vattentäta skott mellan skådisar och mellan vi i teamet och ingen får ha någon dialog med varandra, det blir en inspelning som liksom inte riktigt, den flyter inte så här. Det blir liksom ingen fart på. I det här fallet blev det mycket på grund av honom och på grund av Salma.
Det är under en paus i inspelningen av Fools Rush In som Matthew lånar en vattenskoter och ger sig ut på Lake Mead för att roa sig. Carl Linde säger att ingen som han pratat med i produktionsteamet kände till att skådespelaren skadade sig när han föll av vattenskoten. Eller att en läkare flögs in. Han, liksom många andra, får veta vad som hänt långt i efterhand. Men han tvivlar inte på att filmbolaget har varit villiga att göra i princip vad som helst för att undvika ett längre avbrott. För att avbryta en filminspelning oavsett anledning är en väldigt kostsam affär.
Stopp inspelning kostar alltså hundratusentals dollar liksom varje dag. Så att den får egentligen inte hända.
Läkaren ger Matthew Perry en smärtstillande tablett med den aktiva substansen hydrokodon, en opioid. Tack vare det glömmer Matthew sitt nackont och kan fullfölja inspelningen.
Hydrokodon är ju en opioid som vi inte använder i Sverige.
Carl Fredrik Sjölund är läkare inom högspecialiserad smärtvård på Karolinska universitetssjukhuset. Ni kommer få höra mycket mer av honom i del 2, men här förklarar han vad en opioid är för något.
Opioider är ju alla substanser som är besläktade med opium från opiumvalmo. Det finns självklar plats att använda opioider när man behandlar akut smärta. Kortvarigt vid en ny skada, man bryter armen eller efter en operation. Och sen så är de också viktiga i smärtbehandling vid avancerad och spridd cancersjukdom. Man kan lite grann säga att man kan använda dem på ett annat sätt i en situation där patienten har en sjukdom där förväntad återstående livstid är ganska begränsad. Det är de två situationer där det är självklart. Och i övrigt vad gäller smärta så har det ju liksom visat sig mer problematiskt.
För Matthew Perrys del kommer det enskilda pillret han får av den där läkaren som filmbolaget flyger in visa sig vara mycket problematiskt.
Man kan trigga igång ett missbruk med en dos resten av livet bland opioidmissbrukare, åtminstone för en del.
De följande 20 åren av hans liv hade kanske kunnat bli annorlunda om han inte satt sig på vattenskoten den dagen. För med facit i hand var Matthews öde förseglat i samma sekund som han, en person med missbruksproblematik, fick en opioid på tungan. Sannolikt kände läkaren inte till Perrys missbruk. Men Carl Fredrik Sjölund säger att det statistiskt sett inte brukar göra någon skillnad när opioider skrivs ut.
I den situation där jag jobbar, där jag verkligen får träffa och se jättestor andel ärenden där det här har gått dåligt, så kan man säga att det ser precis likadant ut hela tiden, varje gång. Det är inte ett dugg unikt. Och i varje ärende så är det ju någon som då ser en människa som har ont och lider. Och så tänker man att
kortsiktigt så skulle jag kunna hjälpa här. Och så antingen gör man inte riskanalysen eller så gör man den lite för mänskligt och ser till det individuella lidandet och gör det som man så att säga vet. Precis så här ser det ut varje gång när det går dåligt.
När Matthew återvänder hem från inspelningen i Las Vegas fattar han ett annat beslut som han kommer att ångra under en lång tid. Han är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan Julia Roberts kommer att inse att hon är för bra för honom och därför dumpa honom. För att förekomma det är det han som gör slut med henne. Det är ett mönster som kommer att upprepas flera gånger i hans liv.
Var det någon som sa otrygg anknytning? Det här är i vilket fall en av händelserna som Matthew Perry ältar mest genom sin självbiografi. Han säger att Julia Roberts ansiktsuttryck är obeskrivligt förvirrat när han ger de dåliga nyheterna.
Matthew dränker sin kärlekssorg med alkohol och sex. För även om han har svårt att få sina seriösa relationer att hålla så har också Chandler Bing-effekten blivit en faktor i hans liv. Det råder ingen brist på kvinnor som vill gå hem med en tv-kändis.
Chandler. Chandler is my name. And would you like to go out with me sometime? Thank you. Good night.
Och tack vare vänner har Matthew råd att festa med stil. Idén kläcks av David Schwimmer. Efter två säsonger av Vänner är det han och Jennifer Aniston som tjänar mest. När kontrakten ska omförhandlas inför säsong 3 går Schwimmer runt till sina medskådespelare och övertygar dem att de ska förhandla som grupp. Alla ska ha lika lön, annars lämnar de serien. Vid det laget är Vänner en sån tittarsuccé att tv-bolaget går med på kravet. Det blir en ekonomisk jackpot för skådespelarna. De två sista säsongerna av serien tjänar de drygt $1 miljon per avsnitt. Och varje säsong består av drygt 20 avsnitt.
Och inte nog med det. Vänner-sextetten lyckas också förhandla till sig några procent på det så kallade syndikeringsavtalet. Det innebär att varje gång Vänner sänds i repris på en kanal som betalar en licens för rätten att visa serien så får de en del av den kakan. Kontentan av det här avtalet är att de egentligen aldrig behöver jobba en dag till i sina liv för att pengarna bara fortsätter rulla in år efter år.
Sunday 11:05 a.m.
En morgon i slutet på 90-talet vaknar Matthew och ser att han har ett nytt meddelande på sin telefonsvarare. Den inspelade rösten tillhör en filmstjärna som är så känd att filmaffischerna bara pryds av hans efternamn. Några dagar senare sitter Matthew öga mot öga med Bruce Willis. De ska snart jobba tillsammans och Die Hard-ikonen vill lära känna sin motspelare. Willis, med filmer som Pulp Fiction och den kommande Sjätte sinnet i bagaget, har tackat ja till komedin The Whole Nine Yards, oss torpeder emellan. Den andra huvudrollen spelas av Matthew Perry.
I'm from Jersey.
New Jersey?
Yeah, from Jersey.
Well, if you're from Jersey, you're from Jersey. Jersey's another place I know absolutely nothing about.
You always just nervous?
Yes.
Filmen spelas in i Kanada och Bruce Willis vill vara säker på att de han jobbar med kommer kunna hålla jämna steg i festandet. Han är nyskild och tänker inte låta någon sinka honom i det pågående Konga-tåget som är hans nya singelliv. Till hans stora glädje visar sig Matthew vara uppgiften värdig. Och deras kemi smittar av sig på vita duken. Trots att kritikerna är mindre förtjusta så rusar biopubliken till salongerna när filmen får premiär i februari 2000. Succén banar också väg för Bruce Willis att gästspela i Vänner. Han har varit övertygad om att ingen kommer vilja se filmen och slå vad med Matthew Perry om att den kommer floppa. Han förlorar vadet och gästar 3 avsnitt i säsong 6.
You are
the man.
Still got it.
Roxy. I'm just a love machine. I'm just a love machine.
Matthew Perry har Hollywood i sin hand. Han ligger ratta på både biotoppen och tv-toppen i USA. Men han njuter inte. I själva verket mår han riktigt, riktigt dåligt. För att orka med filminspelningen och allt festande har han ätit farliga mängder antidepressiva varje kväll och sköljt ner dem med lika mycket alkohol. Han känner marken rämna under sina fötter. Ett mörkt och djupt hål uppenbarar sig. Han är på väg ner och han kommer åka hela vägen. Du har hört första delen av P3D och Matthew Perry med mig, Wendela Lundberg. I andra delen, en era som går i graven.
Well, do you guys have to go to the new house right away or do you have some time?
En enorm känsla av stratosfärisk framgång.
Behandlingshemmen.
För att lyckas sluta så slutar man plötsligt och så tar man ett helvete.
Återfallen.
I would go to open houses and see what pills they had in there and steal them.
Ketamindrottningen.
They said that they found her with a drug emporium.
Och de laglösa läkarna som skrev ut dödliga doser på löpande band.
Där det inte handlar om sjukvård utan rakt upp och ner narkotikahandel.
Den hittar du exklusivt i vår app SR Play. Det här avsnittet gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och produktionsbolaget var Dist. Det här gjorde vi hösten 2024.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.